Hej Thomas.
Hur står det till? Har det hänt något i UFO-världen eller?
Nej, det är ganska segt, eller? Ja. Vad säger du?
Nej, det har väl inte hänt så mycket? Nej, jag kollade i svensk media och det var inte mycket, så att jag tror inte det.
Nej, då så. Då lägger vi ner.
Ja, det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. På återhörande.
Kanske inte riktigt.
Nej. Nej, men den här läckan Grush i sak är det ju ingenting nytt. De här läckorna, den här typen av information har ju, jag vet inte hur många läckor vi pratar om, men, och han är inte högst rankad. Jag skulle påstå att Bob Ray Inman är den största namnet som har, och dessutom var han ju i karriären Inman när han råkade säga det där om Crash Retrieval-programmen. Det som är skillnaden här är såklart att han sätter sig i media och berättar öppet och är vettad. Hans bakgrund är glasklar.
Det
är...
Och till och med när kollegor kliver fram och vettar honom också och säger att det här, han, he's the real deal. Det tror jag inte har hänt förut. Och de går ut med sina namn också.
Ja.
Som står bakom honom och säger att de har litat på honom i hela hans karriär och han är first class.
Ja. Det finns ju ingenting som talar för att det här inte är sant, om du frågar mig. Men det ska bråkas, och Greenwald är helt övertygad, säger han, att det här är, att han är missledd. Utan att riktigt kunna backa upp det. Men är det att det är Elizondos kompis då? Alltså, Elizondo har ju försvunnit från media, och det sa han att han skulle göra. Han skulle driva på frågan i tystnad bakom kulisserna, och den nya lagen är ju liksom, man hör ju nästan hans ord. Ja. Han och Mellon och Gillibrand, det är skrivit, så jag läser.
De har skrivit det tillsammans med de övriga inblandade också, helt klart.
Den är ju vass, den här jävla lagen alltså. Den är ju, kommer ju få resultat, speciellt om Elizondo driver på bakom kulisserna att den ska drivas igenom. Då är det ju, ja, det, jag vill inte döda det här, men nu känns det som att det bara är nedförsbacke.
Ja, det är bara att hålla i hatten. Ja. Egentligen så.
Ja, men fast vi vet ju vad som kommer till stor del.
Det här kommer ju bli oerhört spännande att följa. Det är kul att se hur fort det har tagit fart i utländska tidningar också.
Mm.
Verkligen, och det är ingen som skämtar längre heller.
De klarar inte av att göra hela reportaget utan att skämta lite oftast, men det är väl okej. Ny växel i.
Nu är det bara bilderna kvar då.
Du och dina bilder.
Se bilder. Jag är så sugen på att se bilder. Det skulle vara så kul.
Jag vill se en intervju med den överlevande från Roswell.
Ja, det skulle vara kul.
Om de inte har spelat in det.
Jag tror inte de har eldat upp det då.
Ja.
Det brinner nog på många ställen om det här tar fart. Om det är sant.
Ja, det är ju alltihopa. Kriminellt, men det kan vara så.
Och sen tror jag de här... Greenwald, han har väl alltid varit upprörd egentligen för UAP Task Force och alltid gnällt på Lou's credentials. Mm. Att han var minst inte chef eller... Ja, men där... Skrev de fel ord eller någonting, så han hakat upp sig på det där.
Ja, han blev lurad av Susan Gough ett tag. Men sen insåg han väl det. Men jag vet inte om det var där det gick fel kanske. För att sen efter det så har han ju hängt upp sig. Men alltså, jag lyssnade på den här. Han var ju just Theories of Everything, den gode Greenwald. Och det beror ju på vad de pratar om. Man är ju jävligt... Man ska definitivt lyssna på Greenwald när det gäller dokument och officiella uttalanden. Han sa också att av hans 3 miljoner dokument eller sidor eller vad det nu är, så handlade det mesta inte om UFO. Utan han håller på med mycket med andra saker som folk vill veta om. Olika John F. Kennedy, Martin Luther King.
MK Ultra.
Just det. Och sådana grejer. Och då säger han att det är en jättestor skillnad i hur mycket som blir, hur mycket hemlighetshålleri och maskande och tillbakahållande och dokument är på alla andra områden jämfört med UFO:n. Och det stämmer ju ganska bra med att det här ska vara det högst säkerhetsklassade ämnet i amerikanska försvaret, som vi vetat sedan 1950.
Precis.
Jag vill, alltså det här med att kraschade UFO:n och utomjordingar, det har vi ju pratat om mycket. Det är inga tveksamheter. Men vad folk kanske inte har så lätt att ta in, det är det han säger om desinformationskampanjen som har pågått.
Då snackar vi helt plötsligt en ganska stor konspiration.
Mm.
Och där tror jag det blir nog en tough pill för många att svälja.
Ja, det är en tough pill. Det är det, alltså jag märker på många, de kan ta in tomtar och troll och fan hans moster. Men att UFO-auktoriteter luras lite grann. Att de vilseleder och vill att man ska aldrig komma fram till utomjordingar. Det verkar de som förstår en jävla massa konstiga grejer. När det gäller det så går det inte liksom... Man litar på folk i den här. För det här är ju en jävla rabbit hole. Ett kaninhål utan dess like. Och då vill man ha någon att ta tag i. Någon, liksom, den här personen, honom kan jag... Och så är det så att det har ju redan nationella säkerhetsstaterna tänkt på, såklart. Så det är man där och viker lite. Ja.
Påminner lite om hur man fick kvinnor att röka. Cigaretter till exempel. Cigarettbolagen på, var det, 40-talet kanske, någonstans där. De hyrde in kända skådespelerskor och sånt. Och så fick de gå med cigaretter och röka precis där pressfotograferna var, som hamnade på tidningar och sånt. Ja. Och sen helt plötsligt var det inte fult för kvinnor att röka. Så det är på så sätt kan man enkelt skapa trender eller åsikter.
Ja. Ja, jag hade tänkt att gå igenom den här stormen med Mojave och vad heter den? 29 Pines, det här Jeremy Corbells och George Knapps kära ljusgranater.
Precis, som de hade utrett i 2 års tid,
ja,
va?
Ja. Ja, det sägs ju ofta sådär. De har haft det på sitt bord i 2 år. Om de har utrett det här på... De har ju inte utrett det här på heltid i 2 år, såklart. Men de har haft det i 2 år. Och inte lyckats tänka tanken att vad som händer i omgivningen.
Nej. Det var skjuta sig själv i foten lite grann, skulle jag vilja säga.
Och där ska man definitivt lyssna på Greenwald och Mick West. Det är inte så att Mick West alltid har fel. Vi hoppar tillbaka till Gers alldeles strax. Men vi river av det här varande såret, plåstret på det varande såret som heter Corbell och Knapps lysgranater. För det jag vill få fram till er som håller på med UFO:n och som ni säkert hört andra säga, det är ju att vittnesmål i all ära, men det här är en av de viktigaste punkterna. Det finns utrymme av det vittnena säger här, så finns det gott om utrymme att inte vara UFO. De facto UFO. UFO är inte bara något oidentifierat. UFO är flygande tefat. Vem vet vad det kan vara mer. När man lyssnar på vad de säger, så inga tydliga tecken av Elizondos 5 observables. Om de här vittnena hade sagt att den här triangeln med ljus åkte från ena horisonten till den andra över deras huvuden på 3 sekunder, något sånt, då har vi uteslutit att det är lysgranater och massan. Då snackar vi UFO, tydliga tecken på UFO. Men det är ingenting av någonting i vittnesmålen som utesluter prosaiska grejer tillräckligt mycket. Man måste liksom, det måste vara uteslutet ordentligt. Hade de sagt att de kunde beskriva till exempel som i Phoenix Lights, när de beskriver vissa vittnen hur själva metallen såg ut på nära håll, då blir det mycket mer kraftigt. Men som sagt var, när de säger att ljusen inte, att de var i en perfekt triangel, säger Corbell, och vittnena, perfekt triangel.
Nej. Och det finns andra foton som visar på att den blir mer ojämn längre fram.
Precis. En annan viktig punkt. Vi har vad de pratar om på bild. Vi behöver inte... Det är inga tveksamheter om att det vittnena pratar om har vi på bild och film. Alltså kan vi titta själva. Och när vi tittar själva så ser vi att många saker som vittnena är säkra på inte stämmer. Att det var en perfekt triangel, det är bara en del av en film. Vi ser att senare så är det inte en perfekt triangel. Och då vet vi att okej, det är tveksamheter i de här uppgifterna. Vi ser att de dalar. Vittnena säger bestämt att de inte dalar. Vissa av vittnena säger att de bestämt inte dalar. Ljusen dalar, det har vi på bildmaterialet. Och bildmaterialet är ju, eftersom det är det vi pratar om, vittnena pratar om det som är på bilderna, så kan vi själva se att det är felaktigheter i vittnesmålen. Normala felaktigheter i en sån här situation, får man ändå säga. Så fort man märker att det finns diskrepans mellan vad vittnena säger och vad den forensiska bevisningen säger, då får man dra öronen åt sig om vittnesmålen. Och som sagt, det kan vara lite spretigt med vittnesmål, men det ska gå att utesluta att det kan vara prosaiskt angående vittnesmålet, som jag sa. Om ljusen åkte fram och tillbaka i sidled, då kan vi utesluta väldigt mycket prosaiska saker och tänka UFO. Men nej, nu är det bilderna som gäller. Och tips till alla UFO-fallsutredare, fältundersökare. Där talar jag från erfarenhet, att om ni ser att det finns bildmaterial från en militärövning samma datum, samma kväll, och som West poängterar att de är i samma formation, de här ljusen som var på militärövningen, då är det dags att det är det man ska försöka gå till botten med och skriva av fallet. Hade det här varit en polisutredning, det är ganska lätt att dra paralleller. Kommer man fram till någonting sånt, då kommer en förundersökningsledare. Jag har själv varit i den funktionen i yttre tjänst, så jag har viss erfarenhet av förundersökning. Och vid det här laget, när sån uppgifter kommer fram, då är det liksom, okej, lägg fallet åt sidan eller så skriver jag av det direkt. Det är de två. Att lägga ner tid på den, den skulle hamna underst i högen direkt. Eller skrivas av. Och så skriver man av det och sköter det med vänsterhanden tills man har bekräftat att det var ljusgranater. Det är samma med det här. Så fort man får den här uppgiften om ljusgranater på samma område. Eller...
Det var lite klantigt att man inte hade undersökt det där bättre och kollat omgivningarna och militärbaser och så vidare. Det borde vara ganska grundläggande, kan man tycka. I alla fall när man ska hävda någonting så starkt.
En ytterligare sak är att vittnena säger att man har inte lysgranater, 5 stycken. Man skjuter aldrig 5, säger minst ett vittne som är militär då och ska veta det. Den alternativa förklaringen som är uppenbar, det är att de här vittnena har inte sett den här sortens lysgranater förut på det här sättet. Och då förklarar det helt plötsligt att det är mycket längre bort än vad de tror. För det är andra typer av lysgranater. Så då är det en annan formation och en annan konstellation. De skjuter 5 stycken, de är inte vana vid 5 stycken. De säger att de är säkra på att det inte är lysgranater för dem. Det är en annan färg och de ser inte likadana ut. Så allt det här stämmer med att det är en typ av lysgranater som de inte har sett förut. Så det är den uppenbara förklaringen och allting stämmer ju med det. Att det är en annan typ, det är mycket längre bort än vad de tror. Och är det mycket längre bort och det är en annan typ som lyser starkare, då kommer de ju se ut som att vara närmare. Men de är jättelångt bort, och när de här facklorna dalar sakta, sakta, vi säger att de dalar 20 meter, om det då är 5 gånger längre bort än vad de tror, då kommer ju vinkeln, den kommer inte ändras för dem, så det kommer se ut som att de står stilla. För 10 meter på många mils avstånd, det märks ju inte.
Nej.
Så allting stämmer med det där.
Ja, det var trist.
De säger också att, och det är det här med tiden, vittnesmål, när man är med om någonting spektakulärt, till exempel man bevittnar ett brott eller man ser ett UFO, så kommer dina sinnen att skärpas och du kommer att vara väldigt uppmärksam för en kort stund tills det här lägger sig. Och i efterhand så kommer du ha väldigt svårt, även jag pratar av egen erfarenhet. Jag vet om det här, och ändå när jag har varit vittne till UFO eller till saker i tjänsten, så är det väldigt svårt att uppskatta tid. Man måste sätta sig ner, om man ska ha en riktig uppfattning om tiden, då får man sätta sig ner, starta en timer och gå igenom händelsen i rätt tempo och se, stoppa timern och se, och då är det alltid mycket kortare tid än man tror.
Mm. Mm.
Plus, jag har hittat att det finns något som heter PIP lysgranater och de kan brinna i en halvtimme eller mer. Så att det här är en typ av lysgranater som de inte har sett förut. Den kan mycket väl ha brunnit så länge de säger. Och att vissa säger 10 minuter och vissa säger en halvtimme, det tyder också på att
tidsuppfattning.
Ja, det stämmer inte riktigt. Så om man har forensisk bevisning, gå på den forensiska, för det är ju, vi har ju det de pratar om på bild, för guds skull. Har man övervakningsfilm på ett brott, så tittar man på den. Och det här är vad som kallas för bevisvärdering. Och bevisvärdering översatt till UFO-fallsutredningar, det kommer vara bevisvärdering, vad vi kallar bevisvärdering, i alla UFO-utredningar. Du kommer sitta där med vittnet A:s uppgifter om ditten och datten, vittnes B uppgifter om ditten och datten, och sen film C, och du har molnhöjd, och du har stjärnkonstellationer, planeter, himlakroppar, flygplan och andra uppgifter. Och då kommer de här alltid att kunna motsäga sig, motsäga varandra på olika punkter. Och då är det bevisvärdering som gäller. Och då går alltid den tekniska bevisningen före, om det verkar lämpligt. Så det är samma sak som bevisvärdering. Alla som har gjort lite UFO-utredningar eller den här typen av utredningar har stött på det. Och det är ju en erfarenhet. Mycket som det handlar om erfarenhet, praktisk erfarenhet. Knapp och Corbell inte vill kännas vid här riktigt. Det är ju, de gjorde en andra video där de inte backar ordentligt. De har inte tagit reda på tillräckligt mycket för att lägga ner det. I första videon så är det ju tyvärr så att de påstår att det här är ett glasklart fall av UFO, säger George Knapp. Om inte det här är ett extraordinärt foto på UFO, så vet jag inte vad, säger Knapp. Och i video 2 vill han inte kännas vid att de har varit så starka i sina uttalanden. Men till saken här, att det här är två personer som inte är erfarna UFO-fallsutredare. De sitter inte med, och det är inte det de är experter på. Nej. Det här är ju journalister och dokumentärfilmare. George Knapp är världens bästa UFO-journalist.
Men utan tvekan.
Ja, utan tvekan. Utan jämförelse.
Han är inte en analytiker.
Nej. Men George Knapp, du är bästa journalisten på jorden.
Men vad säger man? Även solen har sina fläckar.
Även solen har sina fläckar. Och så har han valt Corbell som arvtagare. Och Corbell får mycket skit. Han är en ärlig kille, så vitt jag vet. Jag tycker han får onödigt mycket skit. Men man får ha med i, man måste ju veta vad man har sina källor. Men ja, många har inte skrivit av det här fallet. Det är jag som går ut ganska hårt här med att det inte är UFO. Och det vågar jag nog göra tills vi har några nya fakta i målet.
Mm-hmm.
Vi har bara en massa prat just nu om vilka som twittrar om vad och sådär. Det är helt ointressant. Vi måste få fram ny fakta i målet, nya bevis. Och det här fallet går inte att rädda på de uppgifterna som finns just nu. Och visst, det finns paranormala aspekter i UFO-fall, men det finns det inte i lysgranatsfall.
Inte många. Det ska bli spännande att se vad det tar vägen. Men jag tror hon kommer få krypa till korset till sist i alla fall, och inse att bilderna var inte så bra och filmerna var inte så bra, utan de föreställer en synvilla.
Ja, precis. Bara två grejer där. Corbell snackade om 6 filmer. Varför lägger han inte fram dem? Det är dålig stil. Det är dålig stil. Och det är också det här rimma med att han vill välja ut och göra så mycket bra case av det som möjligt istället för att lägga bevisen på bordet och öppen debatt.
Precis. Därför tror jag att den här David Grulch-historien får ta över och så får den andra dö sakta men säkert i bakgrunden istället.
Ja, men jag tycker det är dålig stil om de ska försöka låtsas att ingen kan komma fram till någonting om de här lysgranaterna. Om han ska göra rätt nu så ska han se till att den här frågan dör genom att ta fram informationen från den här övningen.
Precis.
Annars är det dålig stil.
Man ska stå för sina misstag också. Alla gör misstag.
Ja. Ja, det är ett ärligt misstag från början.
Absolut.
Annars skulle Napp aldrig sitta och säga att nej. Det är såklart... UFO-fall. Och bilderna, bildmaterialet, det finns ju ett par foton där med sån här night mode som är jävligt bra. Fördelen med film, du kan få med omgivningen så du kan få rätt klockslag och uppfattning om vad ljus eller UFO:n är i förhållande. Du kan flytta kameran och se horisonten upp igen till UFO:t. Och då blir det många pusselbitar jämfört med stillbilder. Men stillbilder i skymning mörker är ju så jädra mycket bättre nu med de här nya mobilkamerorna än vad video är. Tar du video, ni kan testa det här. Om ni har ett halvmörkt rum så ni knappt kan se detaljer på saker, så tar ni fram och spelar in med video och sen så byter ni till kamera, stillbilder med sån här night mode. iPhone har sån här slutartid och man får hålla stilla kameran i ett par sekunder. Och sen kan ni jämföra vad ni ser i det här mörka rummet från filmen och från fotot. Det är sån otrolig skillnad. Om ni tittar på de bästa fotorna på de här lysgranaterna där det ser ut som en triangel, så är det ju det ni ser med över 99% sannolikhet enligt mig. Det som formar triangeln är att det blir sån här ghosting runt varje ljus. Det blir alltså som en cirkelform med ljusare pixlar en bra bit ut från själva ljuskällan. Runt varje ljuskälla. Och de är, i och med att en är lite längre ner till höger, så bildar det i sig en triangel. Och det kommer vara mer upplyst mellan ljuskällorna såklart. Där inverkar ju, samverkar ju, konvergerar den här ghosting-effekten. Så om du har tre ljus i en triangel eller fem ljus i en triangel, då kommer ju mitten bli mer upplyst än ytterkanterna. Så du kommer få mer ghosting i mitten. Det man ser till höger är ju med stor sannolikhet, det ser ut som en kant till höger. Och det är mycket det som lurar ögat att se en triangel. Den kanten är för att den här facklan har åkt längre ner. Och då är ju rökstrimman ovanför den är upplyst av de andra ljusen. Så det som ritar en triangel till höger, den här kanten, det är ju med stor sannolikhet rökstrimman från lysgranaten. De andra lysgranaterna kan man ana rökstrimman från, men de är inte lika upplysta eftersom de är på linje och den till höger har en upplyst rökstrimma och formar då för ögat en triangel. Och så står man där och tänker UFO. Det finns ett exempel från Sverige när de står och tittar på Venus och någon intalar två poliser att det är ett UFO den tittar på. Och har man fått den där tanken i skallen att man står och tittar på ett UFO och man påverkar varandra och man är ovan och man kan kanske ingenting om UFO och man vet inte vad man ska titta på, man kan inte vad som rör sig på natthimlen tillräckligt, då kommer man att bli väldigt kär i den tanken, att man tittar på UFO.
Oh ja, och jag vet ju personer som har bara tittat på stjärnor och tyckt att de blinkar och rör sig bara för att det är atmosfäriska störningar för stjärnan liksom, och tror att det är ett UFO. Medan det är en vanlig stjärna och så är det atmosfären som gör att det ser ut som den glittrar lite bara.
Precis, Sirius är bäst. Och sen är det ju fotokinetiska effekten, att tittar du på en ljuspunkt utan referenspunkter så kommer den börja hoppa och imitera ett tefat i princip, känns det som ibland. Och man kan framkalla den här effekten om du har en stjärna och inga andra starka referenspunkter. Stirra på den, stirra rakt på den, så kommer den börja hoppa lite till vänster, lite till höger. Inte mycket, men lite. Tillräckligt mycket för att se den här effekten. Vill du stoppa effekten så håll fram något. Håll fram en egen referenspunkt så kommer du se att det är alldeles stilla. Och ett tillägg där är ju att Mick West har ju... Det är precis det här han är väldigt duktig på, att analysera bildmaterial. Sen så att han i vissa fall då skär bort alla andra omständigheter till en grad som är orimlig, det är en sak. Men i det här fallet så har han ju hittat då en bildruta på den här filmen. Det är alltså en film från en militärövning på andra sidan basen samma kväll. Och det är officiella uppgifter. De här uppgifterna fanns från Pentagon om den här militärövningen, en nattövning. Och så hade man en B-rolls material för en film för media att använda med lite extra bilder, extra filmer. Och där ser man då de här fem ljusgranaterna som användes. Och vid en tidpunkt så är de precis samma position som fotorna, bara att de är tagna från andra hållet. En annan viktig poäng när det gäller värdering av vittnesmål, det är att de här vittnena är anonyma och inte syns utan bara hörs till röst och vi vet inte deras namn. Det är ett minus när det gäller bevisvärdet av vittnesmålet. Det är en helt annan sak om personen står framför en kamera och berättar med eget namn om vad hen har hört eller sett. Så det är mycket minus på de här vittnenas konto tyvärr. Och det vägs inte upp av att de är militärer. Men man kan inte heller sätta alla militära vittnen i samma korg och slänga ut den. Det funkar inte. David Schravers observation, han är tränad på flygande farkoster och han hade den under sig och alla omständigheter. Att bara sätta alla militära vittnen i samma korg och säga att de inte, militära vittnen inte är bättre än andra, det är ju såklart fel. För jag lovar att det genomsnittliga UFO-vittnet är inte särskilt bra och militära vittnen något mindre dåliga. Alltså är militära vittnen lite bättre än genomsnittet.
The Guardian har släppt en till artikel gällande David Zea. Den kom väl för ett par timmar sedan. Idag den 8 juni. Där House of Representatives to hold hearing on whistleblowers UFO claims. Så det är alltså utfrågning av honom då, David, som de kommer ta upp.
We're not alone and we'll get some answers and I talked to that man yesterday and I'm hoping that he'll be hearing as well. But we've been planning this for quite some time.
Wow. He did it in 10 seconds and now I'm utterly terrified. Congressman Burchett, thank you for joining us this morning.
Tillbaka till David Grulsch.
Mm.
Han nämner ju den här farkosten som han har uppgifter på ska vara fotbollsplans stora. Säg vi pratar om en då. Hur i hela friden har de fått den till hangaren?
Mm. Klipp och klistra, skulle jag gissa. Det är väl det enda sättet, om det är någonting så stort. Om du inte har tagit det typ på en gigantisk prom. Men jag tvivlar på att de hittar den i vattnet.
Vi gör ett antagande och säger att den inte har landat via hangaren. Utan de har rimligtvis fått tag i den här någon annanstans. Helt annanstans. De har byggt en hangar runt den. Utan att någon har... Jag har inga uppgifter om det. Sen finns det ju fantasifulla då. Hur kan du förflytta den här farkosten? Mm. Stora farkosten till dit du vill ha den? Ja, jag vågar inte säga det.
Och sen vet man inte exakt när i tiden heller man hittar den. Om det är länge sedan så kanske man, som du sa, byggde något runt den eller vid den. En militärbas eller liknande. Men,
Under Wright-Patterson Air Force Base. Det är därför den är där kanske.
Mm.
I källan där, tillsammans med alla andra grejer.
Precis.
Ja, vi har ju... Ja, vi har pratat om netcobits. Jag funderar på om vi skulle göra ett avsnitt om läckor, för det finns ju väldigt mycket som pekar åt exakt samma håll som David Grahl. Så att låtsas som det här är liksom nyheter, ja. Men när det är så många bra uppgifter som pekar åt samma håll, så då är det dags att... Jag menar, du behöver inte ens nämna Bob Lazar, men vi kan nämna honom i alla fall. Även om han saknar tillförlitlighet i de viktigaste delarna. Lungdetektorn, styrkans tillförlitlighet. Men Don Phillips är det ingen som pratar om i Sverige till exempel. Det är en mycket bra läcka från Lockheed Martin som pratar om samma sak. Reverse engineering program. Netcobits om material i källan på Wright-Patterson av den här typen av material som inte vi kan förklara. Liknande Eva Gardner. Och, alltså det finns så många läckor som man skulle kunna göra ett program om det. Men det överskuggas lite av den här typen. Den här källan Gray, det är ju inte hans riktiga namn.
Nej.
Tydligen. Så att även om han då fortfarande är anställd så är han anonym. Men det är ändå trovärdiga uppgifter.
Sen har jag också namngett personer och överlämnat dokument och foton till politikerna. I de här förhören. Så jag tror bara det tyder ju på en helt annan nivå också.
Mm.
Med, det har ju aldrig riktigt hänt förut.
Ja.
Liksom, på det sättet. Och har han gjort det, då finns det ju bevis.
Ja. Ja, ja.
Då är det ju klart. Liksom.
Arrow och Kirkpatrick, han går runt och säger att vi har inte tillräckliga instrument och ska ha några rudisar på NASA som ska prata UFO helt plötsligt. Och men jag är ganska trött på det här jävla UFO. Det begreppet i sig är vilseledande. Och det är en poäng till att det är synd att sådana som Corbell då och andra använder termen UFO för bara någonting oidentifierat.
Mm-hmm.
Det är ju en styggelse. UFO var en akronym men blev ett ord. Om du slår in UFO, om du skriver ordet UFO i din telefon, så ser du då vilken emoji som dyker upp. Det är på grund av att vi använder ordet UFO. UFOt, UFOn är ett ord. Och det syftar på flygande tefat och tic-tacs och icke-mänskliga farkoster. Men det här utnyttjas ju att påstå att det bara är någonting oidentifierat. Gåtor i skyn och så vidare. Mm. Men det är synd att Corbell och andra kallar det UFO, de här facklorna, för att det är någonting oidentifierat.
Mm.
Så därför är det UFO. Men facklor och flygande tefat är inte båda UFO:n. Det är bara ett av dem som är UFO.
Och sen är det också som de säger att man har bytt ut det lite mot non-human intelligence. Mm. Och det är ett ord som vi kommer höra mycket mer om.
Mm.
En intressant punkt också är hans uttalande när han blev intervjuad av en fransk tidning, David. Det är att han berättar om den kända klockufot från Italien 1933.
Mm.
Det blev alltså en predate på allt annat egentligen. Mm. Det måste ju vara starten i sådana fall för den moderna UFO-historien.
Om
det visar sig vara sant.
Jo, nej, men om... Ja, någonstans får man väl... Jag menar, vi i Sverige kan ju påstå 46 istället.
Mm. Mm.
Men det är bara formalia egentligen. Men visst... Jag tog inte heller, ingen av oss tog ju det där på allvar om ryktet eller myten om Mussolinis tefat.
Nej, det var väl bara en gammal artikel från början, om jag inte missminner mig.
Men sen så nämnde Luis Elizondo det, Italien och 30-talet. Och när han gjorde det så, det var ju skäl åt att ta det på allvar. Och nu när David Grush pratar om det som att vara riktigt.
Nej.
Den var inte jag beredd på.
Nej, inte jag heller.
Ja, ska vi lyssna på världsmästaren i mental gymnastik, Mick West, när han ska förklara bort den här läckan.
Science writer and conspiracy theory debunker Mick West is one of those skeptics, and he joins us now. Mick, thanks so much for coming on the show. I really appreciate it.
Thank you.
You take issue with several parts of David Grush's story. Let's go through them one by one. The first is when Grush describes the unknown materials that he says were making up this non-human aircraft. Let's listen to what he said.
Why do you know it's exotic?
Based on the very specific properties that I was briefed on, you know, isotopic ratios that would have to be engineered for it to be at those levels, but also just extremely strange, heavy atomic metal, you know, high up in the periodic table arrangements that we don't understand, you know, what the emergent properties are, but there's just a very strange mix of elements.
Mick, what bothers you about that answer?
Well, there's two points, really. One is that he claims that they have intact craft, and they actually have the bodies of the pilots of those crafts. So you would think things like actually having alien bodies would be much more significant evidence of there being aliens. But the other thing is the analysis he describes, the isotopic ratios and the structure of heavy elements, is stuff that's been part of kind of UFO mythology for a long time. And these are actually not things that cannot be duplicated on Earth. Isotopic ratios are just a mixing of two types of metal of different isotopes. And the strange structures he's referring to quite possibly refer to a bit of bismuth and magnesium that has been floating around in the UFO community for a couple of decades. And it's quite possibly just a bit of an industrial slag or something like that. So these aren't actually new revelations. These seem to be very much just part of essentially UFO mythology, kind of repackaged in a semi-official format.
Kära Mick West, vad har du för konkreta... Har du undersökt det här materialet? För det har ju andra gjort. Så vad du, i dina ögon och dina öron, så är det bara industrislagg. Men vad grundar du det på? Och att allting i dina öron är myter inom ufologin. När ska det gå upp för dig? Alltså, jag vill vara med när det händer att det här som man kallar myter är sant.
Ja, jag vet inte om man ska skratta eller gråta ibland när det blir att han, det blir så långsökt och för att hitta och undvikande logik i det hela. Ja. Liksom.
Han kan inte ta in information som inte är data, känns det som.
Ja, och som inte är offentlig på något sätt. Eller han kan inte...
Han skapar, det är konspirationstänk. Ja. Konspirationsteoritänk är vad det är. Alltså, för att det här ska... Han skiter ju allt gamla uppgifter från människor och sånt där. Och ser bara till officiella uttalanden och data som han känner till. Och avskriver allt annat. Men det blir en väldig konspiration för att få ihop det för honom. Och det, han har inget stöd för hans konspirationsteori. Han inser inte ens att han själv, konspirationsteori, debunken nummer ett, Mick West, själv sitter och pusslar ihop en konspirationsteori för att förklara bort det han inte vill tro på. Han tror inte fortfarande på UFO, det ska jag lyssna vidare sen.
So if, you know, he's making claims that are quite extraordinary about, say, decades-long programs of reverse engineering that are kind of involved kind of this worldwide conflict and conspiracy, that really seem like they would actually be secrets and they wouldn't be things that you want to be really. You know, that is something that would be a secret, and yet they've told him they can talk about it, which kind of, to me, makes it sound more like it's not actually something that's true. You know,
Så att det här känner vi igen, det här argumentationen. Att det här är ju, borde vara hemliga uppgifter. Ja, det är ju hela Luis Elizondos lag, NDAA, har ändrat på. För att det här har ju varit försvarshemligheter, och när visselblåsar lagstiftningen om missförhållanden som Grush pratar med hjälp av, handlar ju om att det har varit just försvarshemligheter för länge.
Ja, ja. Ja. Det är därför han har väntat tills nu. Ja. För nu kan han göra det utan att bryta mot lagen på det sättet.
Att de vill vinna legitimitet för ämnet. Mm. För om kongressen ska ta det på allvar så vill de visa varför de tar det på allvar. Mm.
Precis. Och sen få med sig mer folk, få upp ett större intresse. Då kommer det bli ett ännu hårdare tryck. Då kan militären ha ingenting att sätta emot till sist.
Mistakes are not... Okay. Han tror fortfarande på att allting är misstag. Oh. Han tror att alla UFO:n, allting är misstag. Det är helt makalöst.
Då skulle alla vara knäppa och galna tillsammans då. Även folk som inte känner varandra.
Ja. Jävla massa bilar som kör åt fel håll här i min fil. För fan.
But that would have been top secret. That would have been a highly compartmentalized program. And you can very easily see how people working on a program like this could come to believe that they are actually working on UFOs.
So you don't...
Mental spagat. För att få ihop det här.
Ja, det är lite lustigt. Det är lite väl långsökt.
Ja, det är ungefär lika långsökt som hans förklaringar till Aerial School, att det var... Kanske några arbetare med svetsaglasögon.
Ja, precis. Som var ute vid trädet och svetsa i skolan.
Ja.
Do you believe in UFOs? Do you believe in the possibility of UFOs?
I believe that UFOs are a real thing and that we have unidentified flying objects. They're probably things that are both a combination of mundane things and foreign technology. I don't think they're aliens. I don't think they're doing anything particularly amazing. The video evidence really doesn't stack up there.
All right,
Mick.
Okay. Case closed.
Ja, han skriver ju numera i New York Post och Green Street gjorde just en reklam för Mick West medverkan någonstans. Så New York Post.
De kommer nog sitta i många år framöver och göra sånt här. Känns det som, även om det skulle landa att du får på dem.
Såg du den här, apropå det? Det var en TED-talk med en astronom, tror jag det var. Och den här stackars astronomen, han är så övertygad om att UFO:n och utomjordiska farkoster inte kan vara här. Så att när han var liten så såg han ett tefat. Jag tror det var mitt på blanka dagen.
Mm.
Men då resonerade han som så att, vad är mer sannolikt? Att jag såg ett utomjordiskt farkost eller att jag såg fel? Med det resonemanget så kommer han aldrig, då går det inte. Det är ju propagandan som har varit extremt framgångsrik. Det är de här premisserna att vi har inte sett några tecken på liv i rymden. Men vad är mer sannolikt? Att vi upptäcker någon annan eller någon annan upptäcker oss först? När universum är så stort och gammalt. Men premisserna har satt sig. Det kommer ju gå upp för folk att de här felaktiga premisserna om att varför ser vi inga tecken på liv? Ja du, folk har tjatat om UFO:n i alla tider. Vi ska lyssna på vad professor Gary Nolan sa på SALT.
That extraterrestrial intelligence has visited planet Earth.
I think you can go a step further. It hasn't just visited, it's been here a long time and it's still here. And it has people talk about the wow signal, looking for extraterrestrial intelligence. The wow signal is that people see it on an almost regular basis. That's the communication that's already here.
And that statement seems so incredible that it's tough to believe, right? Like, people hear that, and maybe a lot of people here hear that, and they don't believe it. And so I'm curious, if you had to assign a probability to that statement, that you believe extraterrestrial intelligence has visited this planet, what probability would you assign?
100%.
Klartecken.
Med all önskvärd tydlighet. Precis. Han redovisade inte sen exakt för sina skäl. Men det har han väl inte tid att sitta där med att redovisa för alla goda skäl han har att påstå 100%. Han är en av världens mest ansedda i sitt fält. Och han skulle inte uttrycka sig att säga 100% om han inte hade extremt goda skäl för det när han säger det.
Nej, det gör han absolut inte. Och sen får man tänka på vad SALT är för en typ av konferens. Det är alltså en konferens med bara de högsta från affärsvärlden och politiska världen. Så det är riktiga tunga människor som sitter och lyssnar.
Mm.
Det är inte en vanlig konferens så.
Så befogad tro på något som är sant, då har man kunskap. Då kan man säga att man vet. John Ramirez intervju hos UAP Studies podcast var också väldigt bra. Vi tar ett litet klipp därifrån som har med både Nolan och Grush att göra.
This was previous to him making those statements the other day, where it was very clear, aliens exist, we have the craft, we're reverse engineering them, and I believe this with 100% certainty. That's big, like we're in big boy land right now. But I wanted to get your thoughts again on, do we have, and again, you can't give anything away because you're former CIA, but to what you know or have been told, do we actually have some of these exotic off-Earth materials that we're playing with, trying to reverse engineer?
Well, I can say this, while I was at CIA, I'd never been I was never exposed to the materials itself. I was exposed to the fact that a craft may exist, made of these materials, though I've never seen a craft. I will say this much, you've heard of DIRDS, D-I-R-D-S, the Defense Intelligence Reference Documents that were released.
So, no,
okay, D-I-R-D-S, DIRDS.
Write that down, Jay.
Yep.
What happened was that a FOIA request was sent to the Defense Intelligence Agency, which actually sponsored ALSAT. And the FOIA request was for any materials or any kind of reporting as a result of the study called ALSAT, all right? So the DIA released, oh, there were these DIRDs, these Defense Intelligence reference documents that were released, and there they are. And they're all like...
And det är ju Anthony Bragalias lyckade träff när han fick ut från ASAP. Och de här dirdsen de pratar om här, det är Anthony Bragalias FOIA som han fick ut om, där de bekräftar att Bigelow i ASAP hade det här materialet.
Well, what I saw was the cover, and I'll say this much. It was the cover of not a thin little dird. It was a manual, a government manual on UAP propulsion and how they work.
Men det, där har vi John Ramirez som bekräftar också nyligen de hemliga programmen.
Mm.
I helgen så har ju Stephen Greer någon event och på måndag någon presskonferens där han har presenterat, eller han kommer presentera en massa nya vittnen. Och då påstås det att han har en person som ska... träda fram om att Tic Tac från Nimitz-fallet var hemlig amerikansk teknik. Nu är det så att John Ramirez säger så här om Greers samling vittnen, att de har ingen viktig. Så om de har några viktiga så kommer de tillåtas få vittnesmålet enligt kongressens nya regler. Men det är ingen som riktigt tror att han har så mycket att komma med. Att han slängde sig in i Grush-debatten också, Stephen Greer, och påstod att han hade varit mentor åt Grush. Och Grush svarade att han vill inte ha med honom att göra, och det där stämmer inte. Och Greer slänger sig in för att vara en del i handlingarnas centrum. Greer vill alltid vara i handlingarnas centrum. Men det är märkligt att han vill vara en del av Grush vittnesmål, eftersom Grush har med Luis Elizondo att göra. Och Elizondo har ju såklart varit verksam i att ta fram ett bra vittne och skjuta fram honom, och det är Grush då. Och är det då, det är dessutom inte så få. Är det då så konstigt att Luis Elizondo har tagit ett stjärnvittne som han vill få fram, som inte längre arbetar och, men som har haft den här positionen i UAP Task Force och NGA och NGO. Det är såklart att det blir så, och titta på det åt rätt håll liksom, att det är inget konstigt att Luis Elizondo är inblandad i det här också. Jo, det var en sak till angående mina intervjuer med UFO-observatörer. så är det så här att det var inte något första intervju om i en UFO-utredning, utan de här vittnena har dels har de rapporterat UFO Sverige varit i kontakt med dem flera gånger om den här rapporten. Efter det så har jag själv tagit del av deras historier ett par gånger på olika sätt och lärt mig deras vittnesmål så att jag kan dem och med de viktiga detaljerna själv. Jag kan de här historierna innan jag spelar in den här intervjun. Så att om man tror att jag gjorde någon UFO-utredning och ställde ledande frågor så är det inte så, utan UFO-utredningen var en annan sak. Det här var en intervju för en podd och jag kan redan detaljerna i de här historierna. Tack men nej tack, alltså det här var intervjuer för en podd. Att vara livrädd för ledande frågor, det är bara amatörer. Mm. Tack så mycket Peter.
Tack Thomas.
Tack för den här gången, så på återhörande.
Det lär vi göra inom kort.
Det här med bevisning rådde det väldigt mycket förvirring kring. Man hör ofta folk säga att det finns inga bevis. Det finns ju inga bevis. Och det är ju helt fel. Det kan inte vara mer fel. Alltså ni har ju sett så otroligt mycket bevisning allihopa. Det räcker med att titta på det fenomenen till exempel. Kolla upp alla fall så gott det går. Ta de 10 bästa, lär er dem och så kommer ni se att om man sammanväger alla de här fallen så är det inga tveksamheter. Ni har goda skäl att veta att det är sant, att det handlar om non-human. Och sen har man spritt ett gift i ufologin som går från mun till mun, som går ut på att ja, men utomjordingar kan det inte vara. Det är för simpelt. Jag tror det är mycket mer komplicerat. Och det där är det många som tror på. Och andra upprepar det där utan att tro på det. För det är väldigt attraktivt för våran hjärna att känna oss lite mer sofistikerade. Och låta fantasin springa iväg. Men fråga de här personerna som säger att jag tror det är mycket mer komplicerat. Att precisera vad det är de menar. Det kan, alltså för det första så kan ju den utomjordiska teorin ETT vara oerhört komplicerad såklart. Oerhört komplicerad kan det vara. Och det spelar ingen roll riktigt om de är utomjordingar i en bemärkelse och inte en annan. Men det är sak samma egentligen. Non-human varelser, humanoider. Man bevisar en sak i taget. Man försöker inte bevisa fan och hans moster och tomtar och troll samtidigt. Utan och så vidare. Det inte finns någon annan bättre misstänkt som inte behöver ny fysik. Då är det nog ET-teorin som är den enda teorin att bevisa. Det är bortom rimligt tvivel så det skriker om det. Det finns dessutom ingen trovärdig alternativ gärningsman. Men ändå så tänker folk att det är för simpelt eller det måste vara något mer komplicerat. Måste det det? Ja, kanske. Om du tillåter att man får ta till knep som ny fysik, att du hittar på en fantasivärld eller något dolt fält som inte fysiken känner till. Och ja, om det ger dig rimliga tvivel, att du behöver uppfinna ny fysik, då kan inte jag eller rättsläran eller vetenskapen hjälpa dig. Då är det fantasi som ger dig rimliga tvivel. Och det gäller även enskilda fall. Man kan inte komma med en hypotes om rimliga tvivel. Man kan inte säga att ja, men den här personen, vittnet, kanske tjänar pengar på det här. Ja, har du någonting konkret som stödjer det? Annars är det ju bara en hypotes om rimliga tvivel. Men det är väldigt lätt för våra hjärnor att smittas av idén av rimligt tvivel. Var uppmärksam på den tankevurpan. Så fort någon säger ordet naturfenomen eller drönare, så det går in och det tar lite skruv. Det är ankareffekten, känner ni nog till rätt många. Om jag frågar en person, hur gammal blev Gandhi? Och så gissar 1000 personer på det. Och sen ställer jag samma fråga till 1000 andra personer, men jag säger med att, tror du att Gandhi blev 128 år eller 118 år? Det låter ju fjantigt, men då kommer de 1000 personerna som hört mig ställa frågan på det viset att gissa på en högre siffra i genomsnitt. Det är ankareffekten. Vi blir påverkade av vad folk säger till oss. Och det här vi kallar för sanningsembargot, att man inte får berätta vad som ligger bakom UFO-fenomenet. Det kan vi se prov på nu om ni har uppmärksammat det här stora nyheten i USA, Grush-läckan. Så har inga svenska tv-kanaler gjort ett enda inslag. Är inte det väldigt märkligt? Man har rapporterat om många mindre saker i flera dagar utan att ta upp det här. Om ni tittar på CNN så verkar inte de ha gjort någonting heller. Och söker man på Grush på deras sajt, G-R-U-S-C-H, då får man inga träffar. Det förstår ni väl att det är inte normalt. Men vi vill inte skapa någon panik, allra minst jag. Att våra kära kosmiska släktingar och grannar är här sedan urminnes tider är väldigt positivt för oss. Det finns ingen anledning till panik. Det har alltid varit så. Så att det vore lite komiskt sett utifrån att de har varit här sedan innan oss. Vi gör det antagandet. Det finns goda skäl att tro att det kan vara så. Så upptäckte vi det och får panik. Och kör över varandra på gatan eller vad nu de tror ska hända. Ja, jag tror absolut inte att vi är så jädra. Är vi verkligen så dumma? Jag tror inte det alls. Och i Sverige så var det Sydsvenskan som var först. Och sen har Aftonbladet också skrivit någon artikel. Och i Sveriges Radio har Claes Svahn varit själv som vanligt. Det kan man ju anmärka på om man ska ha vetenskaplig inställning till det här, så bör man ha olika infallsvinklar. Många röster och öppen debatt. Och här är det motsatsen. Det tycker jag att UFO Sverige då, där alla i styrelsen har samma uppfattning och inställning till UFO-fenomenet, borde se till att bredda diskussionen i media, den offentliga diskussionen, och inte sitta där själva. Då blir det ju väldigt sårbart och det blir väldigt få infallsvinklar om det bara är en. Jag tror inte att man kommer göra någonting åt det, även fast man kan. Och det går lite stick i stäv mot vetenskaplighet. Om man nu utger sig för att vara vetenskaplig och prata mycket om det, så får man gärna visa vad som är vetenskapligt och vetenskaplig metod. Jag vet inte hur någon kan försvara hur det är, har varit i decennier på det här ämnet. Att det är en person som styr den enda UFO-organisationen och är den enda som skriver om det i media på ett initierat sätt. Och den enda som bjuds in till riksmedia för att prata om det som expert. Och alla andra är antingen dåligt insatta eller så är han där själv. Det kan väl inte Claes Svahn tycka är vetenskapligt. Det går ju bara inte. Nästa gång riksmedia tar upp ämnet så hoppas jag att du, UFO Sverige, tar tag i det här och ser till att ni får andra röster. Ni kan påstå att jag talar i egen sak, men det ändrar ju inte det faktum att det är som jag säger. Att det bara finns en röst som uttalar sig i år ut och år in. Det borde ni ha gjort någonting åt för länge sedan. Men nu är det dags. Och prata duger inte, utan se till att ändra på det här. Och istället för att aktivt motverka att andra röster får höras på riksplanet, så se till att det blir en öppen diskussion och engagemang och lite energi i ämnet. Lite nya röster, nya infallsvinklar, nya fakta och historier. Tack så mycket, Jakob. Men Roswell, det kommer att komma. Jag lovar det. Jag måste däremot skjuta på det när det dyker upp mycket. Och nu som läget är så kommer det en jädra massa. De senaste dagarna har varit otroligt hektiska i UFO-världen där jag hänger. Den engelskspråkiga mest. Och kan väl säga så här att till att börja med så kommer hela News Nation-intervjun med David Grush klockan 03 i natt, natten till måndag. Senare kommer Ross att släppa hela de 7 timmarnas intervju, säger han. Och sen kommer det vara förhör i utskotten, utfrågningar, där det kommer att bli mycket mer kött på benen än vad det varit hittills. Om vi ska vara ärliga så ser det ut som att Arrow är Pentagons högra hand. Och det ser ut som att de bara försöker att sätta fokus på att mäta saker i skyn med och klaga på sina instrument, precis som på Blue Book-tiden, att om vi bara hade bättre data så skulle vi komma någonstans. Men det är inte där det kommer att ske förändringar. Man kommer inte lösa UFO-gåtan genom att mäta UFO:n i himlen, utan det som kommer göra skillnad, som det pratas om väldigt mycket just nu, det är Luis Elizondos disclosure-rörelse med Jim Semivan och Chris Mellon och Leslie Keen, Ralph Blumenthal, James Fox, Ross Coulthard och ett gäng andra. De är det som kommer göra skillnad i processen med sina vittnen som de har skaffat fram. Och då är det en researcher som jag inte känner till sedan innan. Han heter Joshua Reed. Och detta säger jag för att jag tror att det kan definitivt vara sant. Men som sagt var, ta inte mina ord för det. För att om Joshua Reed har felaktiga uppgifter så har även jag det. Men han påstår alltså att bland den här gruppen vittnen som Grush tillhör finns det ytterligare vittnen som har presenterat en video och information till kongressen. Bland annat Andrew Carson har förevisats en video där medlemmar ur underrättelsetjänsten kommunicerar med non-humans. Och det här ska ha bringat vad som kallas för ontologisk chock. Jag kallar det för existentiell svindel. Och det är värt att tänka på det här året, det som komma skall. Om du inte riktigt har tagit in det här och inte fått någon sån här ontologisk chock, att det snurrar till för att ens verklighetsramar expanderar, då ska du inte försöka ta in de här nyheterna när du gör någonting som kan vara farligt, till exempel köra bil eller någonting sånt, utan sätt dig in i de här frågorna. Om du hör om någon stor nyhet på det här ämnet, så se till att sitta i lugn och ro. För det kommer att komma saker som kommer vara svårt att tro på och svårt att ta in. Och när man väl lyckas ta in dem så kan det snöra till lite. Och det tror jag kommer hända för några miljoner människor innan året är slut. Sätt gärna ett betyg i olika poddspelare. Och sprid podden nu när det börjar bli lite enklare att prata om kanske. Tack för att ni har lyssnat. Om ni vill stötta podden finns det information i beskrivningen till avsnittet. På återhörande.